Välkomna till Ordfront Magasins podd som idag ska handla om en dokumentärfilm som heter Breaking Social. Det är dokumentärfilmaren Fredrik Gerten som har gjort den och den hade premiär för ungefär en månad sedan. Hej Fredrik!
Hej! Ja, det är fint att få vara med dig.
Tack så mycket. Ja, vi har skrivit om filmen som hade premiär för ungefär en månad sedan, om jag tar fel.
Ja, en sån här film har ju många premiärer.
Ja.
Så att vi hade själva världspremiären i Köpenhamn i mars. Och sen så är jag ute nu och visar filmen på en massa olika festivaler.
Just det.
Och snart börjar liksom de riktiga biopremiärerna. Och då är Sverige först ut här i augusti.
Vilket datum får man veta? Datum och plats?
11 augusti och över hela Sverige på biografer där man... Och är den inte på din biograf så ska du säga till din biograf att de bokar filmen, för det kan de göra.
Lägg det på minnet, Breaking Social av Fredrik Gerten den 11 augusti alltså. Och nu så är ni förstås nyfikna på vad Fredrik Gertens nya film handlar om. Ni kanske minns att han har gjort filmer om bananodlingsindustrin i Bananas och även internationella bostadsinvesterar systemet i filmen Push. Det är ett liknande tema nu. Kanske du bara kan berätta om Breaking Social för så vi får en idé om vad den handlar om.
Ja, men i Breaking Social, precis som i många av mina andra filmer, så försöker jag undersöka ett globalt mönster av hur de superrika organiserar sig för att behålla sin världsordning. Här leker jag lite med själva begreppet det sociala kontraktet och brottet mot det sociala kontraktet.
Ja, så Breaking Social syftar på vad miljardärerna gör?
Ja, det är att vi vanliga människor från arbetarklass till fattiga till övre medelklass måste följa reglerna. Vi kan inte ha 100 advokater som flyttar runt våra förmögenheter i olika skatteparadis och sådär. Utan vi liksom... Vi flyter med, och en del flyter lite bättre än andra, men i grunden så är ju världen nu riggad för de som har allra mest. Och det försöker jag titta in på i den här filmen.
Vad är det här systemet? Miljardärerna har riggat världen. Vad syftar vi på då?
Det får du ju se filmen.
Ja.
Ja, alltså, vi jobbar med två begrepp. Det ena begreppet är kleptokratin. Alltså kleptokratin som är ett lite starkare och lite tydligare begrepp än korruption. För att korruption har lite smak av lite småfiffel över sig. Men där kleptokratin är ett mer organiserat system där de superrika genom sitt inflytande över politiken kan flytta lagstiftningar sin väg, kan flytta det offentliga samtalet sin väg också. Vilket man då gör genom stora investeringar i lobby och det som kallas strategisk kommunikation. Och det, i den här filmen så träffar jag bland annat då en världens mest ledande korruptionsexpert, Sarah Chase, en amerikansk kvinna som faktiskt ett tag var rådgivare till Obamas Joint Chief of Staff, och med ett program som handlar om att ska vi bekämpa talibaner och Boko Haram så måste vi också bekämpa korruptionen. Mm. Och sen har en annan man med som pratar om detta som jobbade för det som sen blev Cambridge Analytica. Alltså en del av den här valkampanjsindustrin. Så det är ganska spännande inblickar i världar som vi inte riktigt har koll på. Men det där är bara ena halvan av filmen, det vet ju du som har sett den, Johan.
Ja, precis. Jag ställer ju lite dumma frågor här, för att jag har sett filmen till och med två gånger. Så jag försöker bara få Fredrik att berätta för oss om det här. Det är väldigt fascinerande tycker jag, och jag tror många har en aning om det, att det finns. Men du berättar ganska pedagogiskt via då de här olika experterna och demonstrerar med exempel hur den här ultrarika procenten, om de ens är 1% av mänskligheten, har, det är inte en slump att samhällen formas som de gör, och de pengar som de har återinvesterar de i, man säger, systemförändrande resurser. Vi stöter på bland annat ett företag som heter Blackstone.
Mm.
Kan du berätta om de här, till exempel, du tar ju, har ju ett exempel på ett land, som är Malta, som, kan inte du berätta lite om det, för det är så väldigt tydligt där.
Malta är, jag filmar på Malta då med en liten grupp journalister som är då sonen och vänner till den mördade journalisten Daphne Caruana Galizia, som ju mördades för att hon avslöjade och grävde fram detaljer om en, om en, om ett väldigt korrupt system, och, de, och hennes son och andra fortsätter det arbetet nu. Men det som jag tycker är intressant och som också gäller liksom globalt, det är det som det kan kallas wealth management industry, alltså de som hjälper de rikaste att förvalta sina pengar. Och det kan ibland uppfattas som någonting ganska oskyldigt. Ja, men det är klart att de rika vill placera sina pengar rätt. Och de köper dyra saker och sådär. Man tycker att det är liksom, ja, det kan de väl få hålla på med. Men i själva verket så är det att de, deras investeringar påverkar också oss. De investeringarna gör våra liv dyrare, och deras investeringar ökar klyftan i samhället, så på Malta men också i Sverige. Och Blackstone, som du nämnde, de är ju lite huvudpersonen i min film Push. Och de är ju precis det som, de är private equity, det är det de kommer ifrån. Alltså den här förvaltningen, den här ganska iskalla förvaltningen av de allra rikaste pengar, som då leder till ökade bostadspriser och en massa annat. Jag tycker det är viktigt att ha koll på, och det är viktigt att se det samtalet. Oxfam, som ju inte är en kommunistisk gerillaorganisation utan en gammal brittisk hjälporganisation, de publicerar numera ganska ofta såna här ojämlikhetssiffror. De la fram en nu som säger att sen 2020, så allt välstånd som har skapats sen 2020, så har 2/3 av det välståndet gått till 1%.
Ja.
Och 1/3 går till resten av oss. Du kan ju räkna ut att av den merparten av den tredjedelen av välstånd har gått till en liten del av de 99% också. Så det är ju, alltså, det är en stegrande ojämlikhet. Och min tes i filmen är ju att den här stegrande ojämlikheten skapar olyckliga samhällen. Den leder till frustration och stress, och den leder naturligtvis också till att folk pekar ut den andra, alltså till xenofobi och allt det här. Men den leder också till folkliga protester som då och då bryter loss utan man riktigt vet, förstår var kraften kommer ifrån. Och jag menar, i min film så illustrerar jag med Chile, upproret där. Men jag tycker också att Black Lives Matter, eller att upproret i Hongkong, eller det som var i Libanon, eller det som på många olika håll, kanske också Gula Västarna, är en illustration av samma sak. Att plötsligt så får folk nog. Och de upprorna är inte alltid så koordinerade. De är i grunden väldigt folkliga och därför också svåra att styra över och sådär. Men det är lite det jag försöker titta in i filmen.
Just det.
Ja,
just det. Filmen rör sig över hela världen, kan man säga. Vi är på Malta. I USA får vi besöka fackförening, sociala rörelser. Mycket i Chile då. Och det ska man väl säga att du understryker hela tiden att det är ett globalt fenomen. Och det här sker i Ryssland så som i Sverige, så som i Malta eller Storbritannien. Och vad jag ville komma in närmare på just att exemplet Malta, att de faktiskt med miljardärernas pengar i ryggen, så har de här bolagen, de här wealth management-bolagen, de gör investeringarna i politiken. Det är alltså de kommer med ett färdiga politiska program och reformer, skattelättnader, investeringslättnader, man köper upp statlig mark eller företag. Och det är där som jag tycker är intressant att du beskriver så pass tydligt den här, kan man säga, omformandet av det politiska systemet, av samhället, för att göra det till en effektivare pengamaskin åt de allra rikaste och en sämre samhälle för oss alla andra. Och det här, menar du, det pågår överallt.
Det pågår också i Sverige. Jag kan säga att jag har visat, nu har jag, har inte haft den svenska premiären än, men jag har ju varit ute nu i ganska många länder. Jag kom precis här från Storbritannien när jag hade premiär, och i Italien, jag har varit i Tjeckien och Polen, i Bryssel och i Tyskland. Jag har varit på lite olika ställen och visat filmen, och överallt leder den här till ett samtal om deras egna länder. Folk känner igen sig i de här systemen. Samma krafter finns där som vill förändra samhällsagendan. Och det är liksom, det är väldigt svårt för politiker att stå emot. För att en politiker som står emot får samma pengar som de kan få med sig, kan den också få emot sig. Så de är strategisk kommunikation i händerna på de allra rikaste är väldigt farlig för demokratin. Och det är också ett samtal som vi inte riktigt talar om. Jag är på väg nu till Almedalen, och det är ju den svenska liksom arenan för det. Även om den arenan naturligtvis finns i Stockholm och finns överallt. Men där kan man verkligen se hur politik formuleras först av de här lobbygrupperna. Och som sen plötsligt dyker de upp i riksdagen. Det är ju ganska fascinerande att det svenska folket är inte för vinster i välfärden. När man mäter det. Men sen är en majoritet av politikerna det.
Ja.
Och det är en sorts skildring av att politiken på något plan levererar till någon annan. De känner att de där pengarna som finns i att ha den här hållningen, de vill vi ha med oss, vi vill inte ha dem emot oss. Och det gör att även socialdemokrater och andra blir försiktiga. De vet att det kan kosta väldigt mycket att gå emot den, låt oss kalla det, välfärdsindustrin.
Just det. Och man ser då, Chile är ju ett lyckligt exempel. Alla de här folkliga upproren får ju inte så mycket effekt i slutändan. Men i Chile så blev det väl ändå en demokratisk förbättring. Eller hur ser du på vad som hände i Chile?
Alltså, utvecklingen i Chile är ju som på alla andra håll. Det går framåt, det går tillbaka. Och just nu har det gått lite tillbaka. Men i grunden så har man flyttat fram positionerna, och det var ingen som kunde förutsäga den kraften i det upproret som drog igång i oktober 2019. Det kom liksom från ingenstans. Jag är ganska ofta i Chile, och jag träffade, när jag var där och visade Push, någon som sa att de höll på att skriva en avhandling om varför chilenarna är så politiskt apatiska.
Aha.
Och den tesen formulerades 3 månader innan 2 miljoner står på gatan. Det är svårt att förutse när den här vreden kokar över. Men Chile är ju liksom det landet som var liksom nyliberalismens testområde. Och så på något sätt är det ganska naturligt att det motståndet med nyliberalismen faktiskt också fick störst kraft där. Och där är ju i Chile, har det näst Sverige varit den mest privatiserade skolan. Och dessutom också då med vatten är privatiserat och så vidare. Så viktigt gör, du ser vi ett exempel av i filmen av hur en flod är torrlagd och småbönderna har inget vatten längre. Där gruvorna och monokulturerna, avokadoodlingarna, tar allt vattnet. Det är liksom en extrema exempel på ett ekonomiskt system som river sönder ett samhälle.
Det där är ju en exempel på en term som används och förklaras i Breaking Social som extraktivism. Det vill säga att lagar och samhället görs om för att så effektivt som möjligt kunna utvinna råvaror och andra naturliga saker man kan göra rikedom av för korttidsvinst. Yeah. Och den här floden är ju ett exempel, och det finns ju andra exempel över hela världen, inte minst i Sverige som fortfarande inte kan göra lagar mot att skydda, mot att skövla skogen, och nu pratar till och med sittande regering om att öppna urangruvor i Sverige igen så småningom.
Ja, ja.
Hur ser det är ett svårt ord.
Extraktivism.
Extraktivism. Så. Hur, ja. Den är nära sammanbunden med hela det här miljardärsstyrda systemet.
Ja, det är det, för att alltså det är själva begreppet som jag tycker att vi ska lära oss, extraktivism.
Extraktivism.
Är det klassiska att vi, det är ju liksom gruvorna och råvarorna och så, det är det klassiska begreppet. Men i den här moderna kapitalismen så pågår också en extraktivism av allting. Alltså så att det pågår en extraktivism kring hyreshus i Stockholms förorter av de här stora finansiella aktörerna. Så det pågår en extraktivism av värdet på medicinbolagen. Alltså på att det här med den extrema aktieutdelningen, att ägarna hela tiden ska ha 20% return on investment. Man plundrar också företagen och gör dem svagare. Så fort det blir en kris så måste företagen föra ner och sparka arbetare. Istället för att det finns ett värde liksom i företagen som kan användas till dåliga tider. Nej, det är redan borta. Och det innebär att liksom extraktivismen och det som vi kallar finansialiseringen som vi pratar om i Push. Den är så extrem så man försöker suga ut pengar i alla led, från din kopp kaffe till din taxiresa via Uber till, du vet, det finns liksom ingen ände på det. Och det där gör ju att pengar inte stannar kvar där de skapas. Utan de hela tiden, det går hela tiden inte en rännil, utan det går en störtflod ut från alla verksamheter. Och man lämnar liksom ingenting kvar. Och det där, det leder ju till sist då, om du är då en skogsägare eller om du är i en bygd där det ska göras en gruva, så vet du att ja, men de kommer hit och så kommer de förstöra all mark för all framtid. Men nästan ingenting kommer vara kvar. Någon kommer få jobb under en tid och de kanske är hyggligt betalda. Men när det här är över så är det bara, förstörd mark kvar. Och det är det globala mönstret, och det måste vi ju titta på. Vi måste lära oss av det.
Just det, och det där är intressant som du säger. En detalj som är nog så viktig, att det här systemet inte... Alltså man brukar ju säga från, om man säger lite mer högerhåll politiskt, att ja, men det måste gynna företagen, det är företagen som ger arbeten och så, men... Det här är också ett system som skadar företag, fungerande företag. Företag som går med vinst till exempel. Det finns flera exempel från Sverige där industrier med, eller företag som gått med vinst köpt upp av större globala konglomerat och lagts ner för att maximera vinsten i koncernen eller något annat. Jag tänker på, fanns en fabrik för ärtor i södra Sverige. Lades ner, fullt gående med vinst, utmärkt produkt, hela bygden berodde av den, men köptes upp av en internationell global livsmedelsfabrikat, kedja, en sån ansiktslös global koncern, och lades ner därför att något annat skulle öka lite med vinst. Så det är en slutsats som du kommer till i filmen, som jag tycker är kanske intressant också om man är lite traditionellt vänster, det är att det här är inte riktigt längre en traditionell höger-vänster-fråga, utan det är ett nytt system. Det är liksom inte här de rika, här är de fattiga, de är ungefär lika många och de vill prata
om... När jag är ute och pratar om filmen nu så har jag, liksom, märker jag att motsättningen i vår planet är inte så stor som man tror. Den står mellan anständig och oanständig. Alltså, har du liksom vettiga värderingar? Alltså, för mig är det fint om du älskar kapitalismen, så har du en kapitalism som respekterar mänskliga rättigheter och vår planet. Fint, ha din kapitalism. Men se till att den levererar på de värdena. Och jag tror faktiskt att det finns en växande skara folk som har mycket pengar som också lider av ett samhälle som går sönder. Jag vet inte om det har varit nyligen i USA till exempel. Men om man går på gatorna i amerikanska storstäder idag så är det ju som att vandra i en... Jag vet inte, det är liksom som... Det är en helt galen värld, så mycket hemlösa överallt. Alltså det är en sån extrem... Det är som en flyktingvåg på gatorna med söndriga, trasiga människor.
Ja.
Och det är likadant i Kanada. Och jag menar, nu har jag precis varit i England, även där är det så, eller i Frankrike eller så vidare. Det ökade antalet människor som knuffas ut gör livet ganska jobbigt för oss alla. Alltså att ha den extrema fattigdomen upp i ansiktet, även om du har det bra, så är det inte så kul längre. Nej. Så jag tror att det finns folk med pengar som också tycker att det här är inte okej. Och som faktiskt då vill ha en mer balanserad modell av kapitalismen.
Ja, dels så ger det här ökade utslagen, ökade misären. Det är en tankeställare till alla som tittar på samhällen och politik. Men titta här, vår BNP ökar, vår energianvändning ökar, produktionen ökar. Hur kommer det sig att det då blir fler fattiga och fler hemlösa, fler utslagna? Och då får man ju hitta då, om man är en skicklig politisk rörelse, andra syndabockar att skylla på. Men det ska vi inte prata om så mycket nu.
Ja, men det här med BNP,
det är intressant det där, för att jag har ju stött på folk som inte alls kanske håller med mig så mycket politiskt, som till och med röstar på Moderaterna och så, som med det svenska skolsystemet som det har blivit, är de absolut emot det här friskolesystemet. Därför att just deras barn växer upp i ett trasigt skolsystem. Och det är väl det här kanske man kan känna sig hoppfull, att det är så uppenbart och tydligt nackdelarna med systemet som delvis råder nu.
Ja, det tror jag. Det som jag är intresserad av att föra ett samtal kring är ju också förklaringsmodellerna. För det är det som det är lite makten över dem som gör att de mäktigaste hela tiden går vidare. Att deras förklaringar på hur vi löser kriser, till exempel. Men även då, de använder sig av BNP och tillväxt som ett begrepp som då är jätteviktigt. Men vi ska veta att mannen som skapade BNP-begreppet en gång i tiden, han vill inte ha med den finansiella servicen i det. Han vill inte ha med banker och annat i BNP-begreppet. Nu är det ju en del av det. Så det innebär ju att när Sveriges BNP går upp, så kan det också handla om rena spekulationer i fastigheter. Att fastigheter ökar i värde. Det är ju inte i grunden en produktion eller en produktivitet.
Nej.
Så det är också ett falskt begrepp. Så vi måste också lära oss att mäta när vårt samhälle växer på ett sunt sätt och när det växer på ett osunt sätt. Mm. Anständigt eller oanständigt, om man ska gå tillbaka till de begreppen.
Mm. Ja, nej, precis. Det har du helt rätt i. BNP är oerhört trubbigt begrepp för att mäta hur ett land mår, men används som det. Vad skulle du säga om ett slutord här i podden om filmen och de presumtiva tittarna? Vad vill du säga till dem?
Nej, men jag ska säga, och det vet jag när jag varit ute och visat filmen i ett antal länder, att filmen är också en annan berättelse som handlar om hopp och om möjligheter till att vi faktiskt... Att vi är födda att samarbeta som människor, och att det finns några väldigt fina begrepp i filmen som handlar om när folk blir arga så har förändringen redan börjat. Men också om vikten av att inte bli cynisk och inte tappa modet. För i samma ögonblick som man hamnar där så gör man inte motstånd längre. Och jag har då visat filmen för ganska mycket unga miljöaktivister som ju redan de tvingas bära, i sin unga ålder tvingas bära en planet sönderfall på sina axlar. Att filmen ger även dem lite mod och lite kraft. Så att man kan också gå och se filmen som en investering i hopp. Även om inte det här samtalet bara har pekat på det, men att det finns, det ligger också ett hopp i att förstå vad vi är uppemot. Jag brukar ofta citera en kvinna som jag träffade i San Francisco när jag visade Push. Hon sa till mig: Fredrik, I feel less lonely now. Jag känner mig mindre ensam nu när jag har sett din film. För jag förstår att det inte är mitt fel att jag sitter där jag sitter. Alltså jag tror också att ibland så har det systemet en förmåga att göra att vi känner oss hopplösa och liksom lite medskyldiga till varför det är så där. Men ser man mönstret så ser man, men shit, vi är många som känner så här, och även i det så finns det en kraft. Så att jag hoppas att folk hittar kraften i den här filmen.
Jättebra, tack. Ja, jag håller med. Vi kanske har varit lite väl pratat om de mörka aspekterna med det du beskriver, men det är, du har faktiskt hittat väldigt många exempel på där sociala rörelser på olika sätt kritiserar och går emot och delvis förändrar det här systemet. Så det är ju inte något lagbundet eller nedskrivet i fysiska lagar att vi måste ha det här systemet, utan det är gjort av människor och det kan förändras av människor.
Ja, att vi också ska se vilka framgångar vi faktiskt har haft. Eller vilka framgångar, alltså, jag menar, kvinnorörelsen, MeToo, ursprungsbefolkningens plats på den politiska agendan. Det är väldigt mycket som har förändrats. Vi måste se det. Vi måste se våra framsteg också. Mm. Det tror jag är viktigt.
Absolut. Ja, då ska vi avrunda. Vi påminner igen. 11 augusti över hela landet. Breaking Social har premiär. Och det blir kanske ett bra sätt att börja hösten när man kommer tillbaka från semestrarna. Ska du ha något ledigt, Fredrik, eller är det bara att åka runt och sälja filmen?
Lite ledigt ska jag ha, men jag är ute väldigt mycket med filmen och jag kommer vara runt ganska mycket i Sverige i augusti och september. Och för alla som är med i föreningar eller partier, kom ihåg att ni kan boka filmen för egna visningar och ordna egna samtal runt den. Den passar väldigt bra för det. Så bara kontakta oss eller vår distributör Triart så kan det hända. Eller den lokala biografen. Så kan man komma i samtal.
Härligt, den finns tillgänglig i augusti alltså. Okej, ja. Tack Fredrik för det här.
Tack så mycket. Tack Johan.
Hej då, ha det så bra.
Hej.